Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never
shall be slaves. Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden. Vi spelar in avsnitt 104 idag, torsdagen den 21 januari. Och vi ska fokusera på Game Week 20, även fast Game Week 19 inte riktigt är klar än. Vi kommer köra en lite speciell laggenomgång nu. Det är vissa lag som har haft dubbelmatcher och sådana saker. Vi har valt ut 9 lag att diskutera och inte gå in så mycket på matcher, utan de 9 lagen vi har valt ut ska vi foka lite extra på. Vi kommer ha en veckans diskussion där vi kommer prata framtida chipshantering. Det är många som har spelat chips nu, men förmodligen har man något chip kvar. Och finns det någon plan för hur man ska spela det här framåt, eller får man lite ta det som det kommer? Vi är inte helt säkra på att vi är överens där allihopa. Vi ska komma med nya rekommendationer, vi ska ha en kaptensdiskussion inför Game Week 20 och svara på era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och innan vi hoppar in i laggenomgången tänkte jag fråga er här mitt i den här dubbla Game Weeken hur det går för era lag. Jag vet att du, Fredrik, har haft det lite tungt.
Ja, det får man väl ändå säga, sett till hur de man tävlar mot som är på ligger runt omkring en, hur det går för dem, då går det tungt. Jag satt ju här från Game Week och sen och sa att ja, men har du 84 poäng, då kan du inte sitta där och vara missnöjd för att det är någon annan som har mer. Och nu sitter jag här med 84 poäng just nu i talande stund och är ganska missnöjd för att andra har mer. Så att man får väl äta upp sina egna ord. Men 84 med 6 spelare kvar, då har vi precis fått information om att Salah börjar bänk här mot Burnley när vi spelar in. Det känns väl inte som någon super Game Week direkt.
Nej, du kan väl trösta dig med att du inte sitter med en bindel på Salah som jag gör.
Ja, men nu satt jag ju med binden på De Bruyne som klev av skadad i 58. Men nej, jag ska inte deppa för det. Hålla huvudet högt, fortsätta gå genom stormen, så ska vi nog komma ut till någonting trevligare än det här.
Någon som njuter av Salahs bänkning, det är väl du, Stefan, som går utan honom?
Men det är fint. Jag var väldigt rädd för dagens match och är väl det fortfarande. Som sagt, senast Salah kom in från bänken så stoppade inte det honom. Så att vi får se vad det slutar med här. Men kan Liverpool hålla sig hyfsat lugna här idag så ska det väl gå bra.
Ja, verkligen. Mycket snack om Liverpool och varför inte börja med dem i laggenomgången. Fredrik, du ska såklart få prata om ditt kära Liverpool.
Ja, det gör jag ju gärna, även om det, omständigheterna kunde vara roligare för min del. Men vi ska absolut kika lite på vad de har haft för sig. Och man spelade ju en väldigt upphåsad match. Jag var en av dem som trodde och tänkte och var ganska övertygad om att Liverpool skulle storma in i det här stormötet som det ju faktiskt var. Nu jag ska inte säga att det blev ett antiklimax, för jag tycker att det är att bara stirra sig blind på siffror. Det var långt ifrån det Manchester Derby vi såg här tidigare på säsongen. Det var en ganska bra match från framförallt Uniteds sida, tycker jag. Man följde under matchplanen de hade lagt upp perfekt. Men för Liverpools del så var det ju väldigt, väldigt synd att Matip missade matchen. Det gjorde ju att man fick spela Fabinho och Henderson i mittförsvaret igen. Och det i sig är väl inget jättestort problem. De är ju duktiga spelare, så de klarar av att spela där alldeles utmärkt. Problemet blir ju att de inte spelar på mittfältet samtidigt. Och när de inte spelar på mittfältet, då vinner vi säger, då vinner Liverpool inte lika mycket boll på mittfältet. Och det i sin tur resulterar ju att Salah och Mané inte får de här omställningslägena i samma utsträckning som man är van att se tidigare. Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket av frustrationen och liksom det här låsningarna vi ser. Det beror på att man vinner inte, man är inne långt ifrån lika mycket boll som man har gjort tidigare. Jag tycker man bör nämna Thiago ändå. Han är oerhört dominant spelmässigt. Man vill ju se lite mer poäng innan han ska bli superintressant rent fantasymässigt. Men skulle han börja trilla in assist och kanske något mål här och var, då är det ju en spelare som ändå visar vilken klass han håller. Det är ju både en och två och tre nivåer högre än många andra.
Jag ser inte Thiago riktigt som en fantasy-spelare. Det var väl även i Bayern München förra säsongen. Ni får rätta mig om jag har fel, men jag tror det är väldigt lite poäng. Det är mycket hockey alltså, en fantastisk fotbollsspelare. Men ingen poängspelare riktigt, va?
Nej, inte historiskt så. Det har inte varit. Å andra sidan har vi sett andra spelare som inte har varit historiska poängspelare. Som, men i Premier League där saker och ting går väldigt snabbt. Vi kommer att komma in på en annan central mittfältare i Manchester City, är jag övertygad om, lite senare. Som också kanske inte är historiskt känd för att producera poäng, men som har kommit in i en sån streak. Så att jag tänker i alla fall hålla ett extra öga på Thiago, för började trilla poäng där då kan det bli intressant. Vidare så ser vi att man möter ett Burnley hemma när vi spelar in. Vi vet ju inte hur det går i den matchen. Det återstår ju för våran del att se. När ni lyssnar på det här så vet ni det. Var det här Salas sista chans, tänker jag. Och sen såg man starta 11 och så börjar han på bänken. Men som sagt, han har ju gjort, han har gjort under från inhopp förut. Så vi ska väl låta matchen spelas innan vi dömer ut det allt för hårt. Trent och Robertson är ju de som många sitter med annars i ett Liverpool, och man håller ju nollan. Man har släppt in 2 mål på de 5 senaste ligamatcherna trots mycket skador i backlinjen, så att ur den aspekten så är det väl liksom ingen überbrådska att liksom häva iväg dem, men det är klart att det är ju svårt att argumentera mot om man vill downgrada till exempel Trent till en City-försvarare för att lösgöra pengar. Det är ju liksom, det är ju no-brainer när man ser det så. Men det är inget jag skulle prioritera ändå i mitt bygge. Jag personligen har en hel del andra saker att ta tag i. Kikar vi lite framåt här så är det ett ganska så klurigt spelschema. Å andra sidan, vi ser att man kan hålla nollan mot även de bästa lagen i ligan. Så att Och med De Bruynes skada som kom där så blir ju liksom Salah svår att frånse. Så att jag tycker Liverpool känns svåranalyserat nu. Det är inte så jättemånga spelare som är superintressanta fantasymässigt, men de är lite svårbedömda. Jag vet inte, vad säger ni? Är det säljläge på allihopa eller ska man avvakta lite?
Alltså jag tycker det är svårt. Precis som du säger, det är Spurs som väntar här i nästa vecka. Först ska de möta United igen i ett returmöte i FA-cupen till helgen. Men om man ser ligan så är det Spurs som väntar nästa. Om man nu tänker sig växla ut Liverpool-spelare i alla fall för en period framåt, så kanske det inte är helt dumt att göra det nu. Samtidigt som du säger, jag tycker liksom, men Robertson är ingen dålig spelare att äga. Trent är väl mer benägen att sälja, om jag ska sälja någon av dem. Och Salah, det är svårt. Stefan och jag hade en liten diskussion om liksom om Salah är det bästa kaptensvalet inför Game Week 19 och sådär. Och då sa Stefan, ja, men han kan inte fortsätta blanka. Han kan inte blanka 4 i rad. Han kan inte blanka 5 i rad. Men det kan han ju göra. Han blankar ju mot United. Nu får vi se. Men det är ju en duktig fotbollsspelare. Jag förväntar mig att Liverpool kommer kicka igång. Det är inget problem att sitta med Salah eller Mané för den delen. Men det är svårt att se att han ska ge skäl för de pengarna riktigt.
Vad känner du, Stefan, som inte sitter på Salah? Lockar du att ta in honom?
Nej, jag drog ju wildcard här och för Game Week 19, så jag sitter ju faktiskt utan Salah, Son och Kane, så att det känns ju lite otämpligt för och liksom, det kan straffas rätt hårt, och om de spelarna levererar så kommer jag tappa extremt mycket i ranking. Och nu med Kevin De Bruyne skada så kanske jag plockar in Salah igen. Vi får se.
Jag tycker väl så här, om man nu inte sitter med honom, då hade nog inte jag stressat in honom ändå. För det tycker jag inte han har gett liksom skäl till att man ska göra. Visst, man kanske missar någon rejäl score om man liksom vaknar till liv, men jag tycker inte, han har inte visat de tendenserna. Det är en grej att man blankar, men det är även hur allting har sett ut. Så jag hade nog suttit ganska nöjd om jag hade suttit utan honom, även om man såklart är nervös varje gång, för man vet vad det är för fotbollsspelare. Det svåra är snarare, tycker jag, när man sitter med honom. Jag kollar inte på att byta ut Salah nu när jag har honom. Men hade jag inte suttit med honom hade jag nog inte stressat in honom.
Ja, men så, det, man, alltså, så länge som det finns en osäkerhet för hans form så kommer det ändå vara liksom mycket färre som kaptenar honom än vanligt. Mm. Och då kommer man undan på ett helt annat sätt, skulle jag säga. Mm. Det är när man sitter utan honom och alla sitter med kaptenen på honom, det är då det kan gå fort.
Mm. Var du klar där med Liverpool, Fredrik?
Ja, men jag tror vi får nog göra så den här gången. Återkommer med en längre utläggning när det ser bättre ut.
Ja, och vem vet, det kanske har sett jättebra ut mot Burnley här. Jag ska gå vidare och prata City. Det finns ganska mycket att säga där också. City vinner ju sina dubbla matcher här. 4-0 mot Palace, 2-0 mot Villa. Och försvarsleveransen fortsätter. Sen Diaz och Stones regelbundet har startat tillsammans så har City ändå släppt in ett mål på 10 matcher. Och de har under denna tid även bara släppt till 3 big chances. Och det är rätt imponerande siffror, kan man lugnt säga. Och vi måste ju nämna John Stones efter den här gameweeken. Vi pratade om spelare som inte brukar leverera poäng på en Thiago. Stones är väl också det, och jag tror man ska nog inte förblindas av det här och tro att Stones kommer ösa in poäng som han gör nu. Däremot tycker jag han känns given i Citys mittbacksuppställning tillsammans med Diaz, och till det priset och som City ser ut defensivt och spelschemat, så de här sexorna för en hållen nolla och spelade 60 minuter, de tycker jag känns ganska trygga. Men förväntningar på mål på Stones, det tycker jag inte man ska ha, även om det kan komma då, som vi ser här. Men jag tror att det här är kanske hans målskörd för den här säsongen. Jag tycker Stones är jätteintressant då han är prisad så pass bra. Jag håller nog han som den spelare jag först skulle plocka in före Cancelo och Diaz exempelvis, bara på grund av pris. Gällande Cancelo så kan vi väl säga det att jag tycker att det verkar ha blivit lite tuffare konkurrens på vänsterbacken, och det är på grund av Zinchenko, och han har gjort det riktigt bra när han har spelat. Men vi såg Walker, han klev av här skadad mot Villa tidigt, och då är väl Cancelos plats mer given till höger, skulle jag säga. Tycker i och för sig att Cancelo kanske har sett lite bättre ute till vänster, men han ser bra ut till höger också. Jag ska säga det att Cancelo, han blir inbytt i första matchen mot Palace, och då kliver han in istället för De Bruyne på ett centralt mittfält och visar ännu mer på hans mångsidighet. Och även när han spelar ytterback, så kollar man hans heatmap, så ser det ju ut som en offensiv mittfältare på honom också, och kommer in ganska mycket centralt i plan. Sen så är det ju så här, Cancelo, han fortsätter underprestera i poäng sett i sin statistik och vad han borde göra, och man har sagt det länge nu. Det borde komma någon så här stor monsterscore på honom. Men ja, jag vet inte om den kommer komma. Ja, Kevin De Bruyne, ni var inne på det lite grann båda två. Han klev ju av med någon form av känning. Pep sa att det var något muskulärt, men väldigt oklart. Det kommer en del rykten från med hyfsat okej källor på Twitter och sådana saker att det ska vara någon lättare hamstringskada och att han kanske är borta en 3 veckor eller så. 3 veckor nu, det innebär en del matcher ändå. Det här är inte bekräftade uppgifter på något sätt, så man sitter ju lugn i båten. Sitter jag en FA Cup till helgen då han inte skulle spela det oavsett, tror jag. Det är ett lätt motstånd som vanligt för City när det är FA Cup-lottning. Men vi har en presskonferens med Pep där vi kanske kan få mer besked. Vi kommer ha en presskonferens också inför Game Week 20. Så att man sitter lugn i båten, tycker jag. Om man ska kolla vad man ska göra med Kevin De Bruyne, Stefan var inne på att kanske göra honom till Salah nu. Jag tycker att det finns ett case att spara in jättemycket pengar och göra honom till Gündogan som verkligen har fått ett uppsving. Och jag tror det var han du syftade till, Fredrik, när du pratade om spelare som kanske inte historiskt har tagit så mycket poäng.
Mm, precis.
Jag tycker dock att Gündogan har varit en rätt bra poängspelare historiskt när han har fått spela, och kanske framförallt när han har fått spela lite längre framåt i plan som han gör nu. Kollar man nu inte på det sätt som han har gjort nu på kort sikt. Han har ju gjort 5 mål på senaste 7 matcherna. Jag vet inte. Nu när Kevin De Bruyne är borta kommer han dessutom förmodligen ta straffar. Kanske till och med att han kommer vara en liksom ordinarie straffskytt när De Bruyne kommer tillbaka. Lite beroende på hur han presterar och hur han ser ut. Det man ska ställa Gündogan mot, det är ju alternativet att trippla upp i Citys försvar. Det finns faktiskt ett case för det, kan jag tycka, att sitta med Cancelo, Diaz och Stones. Man får ganska mycket värde för pengarna där. Men skulle jag sitta nu och dra ett wildcard och plocka ut 3 City-spelare, då hade det nog varit svårt att bortse från Gündogan. Det tycker jag. Aguero ska vi nämna, har bekräftat med covid. Han var ju i självisolering. Jag vet inte hur han har fått den här coviden. Han var i självisolering för att det var någon närstående som hade covid, och han har ju förmodligen då träffat den personen. Så det är väl så han har plockat upp det. Vi får se hur länge han blir borta. Bernardo Silva har ju klivit in och spelat lite falsk nia, gjort det bra. Tycker även det är värt att nämna med City att de är ett av de lag som sitter med dubbla hängmatcher. Det är Everton borta och Southampton hemma som ska planeras in. Men det kommer inte ske nu på ett tag eftersom att Citys tajta spelschema. Vi får se när de kommer in. En kommer väl med största sannolikhet i alla fall placeras in i Game Week 26. Som vi förväntar vara en väldigt stor dubbel Game Week. Det var egentligen det jag hade om City. Är det någonting någon av er vill tillägga om City?
Ja, men jag tycker bara att de här situationerna, när Stones gör ju 2 mål i den här gameweeken, men det hade lika gärna kunnat vara Diaz som gjorde 2 mål, för liksom ett av Stones mål, då är det Diaz som nickar först och Stones slår in returen, och sen nu senast så har Diaz ett jätteläge som sen faller ner till Gündogan som han bränner mot Villa. Så att det hade mycket väl kunnat varit ännu mer leverans även från hans del.
Men håller du inte med mig där, Stefan, att förväntningarna på både Stones och Diaz, det är hållna nollor. Sen är det en bonus om det kan bli något mål här och där. Vi har ju inte sett dem som jätteoffensiva hot direkt.
Nej. Det här är bara ett återkommande fenomen. Laporte var det väl förra säsongen som passade på att plocka in 20 plus pinnar när City hade dubbel som back.
Ja, verkligen. Fredrik, har du något att tillägga om City?
Nej, jag tycker att du formulerade bra där. Det enda som inte nämndes egentligen var väl en Gabriel Jesus som kom tillbaka med ett inhopp. Där är det ju lite intressant att se om han kommer att få spela fortsättningsvis nu när Aguero kommer vara borta ytterligare en tid. Se om Jesus kan göra den där strikerpositionen till sin. Han har ju alla möjligheter att göra det, men han verkar inte få till det.
Nej, för mig är det så här att jag tycker att dubbel City-försvar med deras spelschema, det är nästan givet. Kanske till och med trippel då. Och annars tycker jag Gündogan är ett så bra alternativ. Så att Jesus är inte ett alternativ för mig. Jag tycker det är för mycket osäkerhet kring honom. Och vi har inte sett bra leverans på honom egentligen någon gång under hans City-karriär. Så det är väl ungefär där jag står. Stefan, du får gärna prata Spurs som bara hade en match den här gameweeken, men såklart levererar grabbarna Son Kane.
Ja, precis. Så det blev väl kanske mindre poäng än vad man än folk som hade dem hoppades på. I alla fall Son kom väl undan med 5 pinnar och Kane på 9, men det var ju trots allt mot Sheffield. Man vinner väl utan att imponera, men heller så har man inga större problem. 3-1 talar sitt tydliga språk och jag tycker det är intressant här, för att Spurs likt City är ju ett av de här lagen med 2 hängmatcher som ska planeras in. Dels för deras inställda match mot som blev omflyttad mot Everton var det va? Och sen för att de gick till final i Ligacupen. Och liksom, trots att det ser lite svårare ut på pappret så avskräcks inte jag nämnvärt utan det. Utan jag tror att matchbilderna kan komma att passa Spurs rätt bra här. Och självklart kan man ju avvakta det till efter att man mött Liverpool nästa omgång om man sitter utan nu. Men sen tror jag att det är vettigt att snegla mot i första hand Kane tycker jag. För att hans bonus potential är ju helt enorm, har vi sett. Så fort han gör en ass eller ett mål så får han 3 bonus. Och som andra hans alternativ så är det ju sån. Det är ju de två det handlar om. Det är enkelt i Spurs. Och sen tycker jag att man kan nöja sig där tills man börjar få bekräftat när de här dubbelmatcherna kommer. Och då skulle jag ju primärt kika mot ytterbackarna. Men där är det rätt mycket form som avgör. Just nu har vi sett Reguljon imponera en del. Han imponerar mot Fulham i Game Week 18. Kom undan med mindre poäng än vad han kunde haft därifrån. Och nu senast så spelar han wingback i ett 3-4-3-system. Och det systemet tror jag väl att Mourinho kommer använda sig av tid till och från. Nu är ju Lo Celso borta med skadad och då får de en mindre central mittfältare att använda. Och då passar det väl bra att spela med en extra mittback istället. Men jag tycker Kane och Son kanske försvann ur en del lag här för dubbelveckan. Men jag tror att det är dags att blicka tillbaka ganska fort.
Du nämnde Everton där lite kort, jag ska bara skjuta in det. Det är inte Everton som är hängmatch, det är ju Villa och Fulham som de har borta matcher mot som ligger och hänger.
Just det.
Yes, vi går vidare och Fredrik, du kan få prata Chelsea.
Chelsea som ju faktiskt är, eller i alla fall var på förhand ett av de, tycker jag, allra mest intressanta fantasylagen. Men det var ju inför säsongen. Sen vet jag inte vad Frank Lampard har sysslat med. För att det ser ganska så vilset ut. Och i den här dubbelveckan så kommer man undan med en seger och en förlust. Men det är banne mig inte så bra som det låter. För granskar vi det där lite närmare så var man en man mer. En hel halvlek mot Fulham. Det såg ganska krampaktigt ut. Jag tycker att det på ett sätt påminner det lite om Liverpool det här att det känns ganska idéfattigt framåt. Det känns liksom aldrig riktigt farligt. Och problemet här också är att vi ser mot Fulham så är det Pulisic som får starta uppe på offensiva trean tillsammans med Giroud och Ziyech. Men sen när de kommer mot Leicester, ja, då är det Pulisic som ackompanjeras av Tammy Abraham och Callum Hudson-Odoi. Och det gör ju också att det finns liksom ingen kontinuitet förutom då Pulisic. Och han ser ju bättre och bättre ut, men det kommer inga poäng. Det finns väldigt, väldigt mycket att önska. Och det är väl ingen tillfällighet att det börjar pratas om potentiella ersättare till Frank Lampard. Och de ska gärna vara flytande i tyska också tydligen. För att få lite ordning på de där tyskarna som inte riktigt får till det. Varken Werner eller Havertz har ju fått någon drömstart i England direkt.
Nej, en fråga bara. Har du någon koll vad som hände med Kurt Zuma? Han får 0 minuter här i game 19.
Nej, han har hamnat i frysboxen rejält. Jag har inte läst någonting om någon skada eller så, utan nej, det...
Nej.
Han har växlat ut honom bara. Han började ju väldigt, väldigt bra. Sen är det lätt som fantasy-nörd också att stirra sig för blind på lite offensiva returns och få mycket poäng i fantasy. Mm. För det är klart att spelmässigt så lämnar ju en del att önska. Defensivt kan jag tycka, rent positionsmässigt är väl inte hans starka sida. Mm. Så att det kan ju finnas en logik där i att man tycker att det blir lite väl virrigt ibland. Men... Som sagt, offensiva fantasy returns, det bjöd han ju på ganska många i början av säsongen.
Han sitter ju i nästan 20% av lagen. Är det en spelare som du tycker att man definitivt ska se sig och göra av med?
Ja, i dagsläget hade jag skeppat honom. För försvaret känns så pass viktigt idag att man vill ha. Och där finns det så pass mycket alternativ, speciellt som du var inne på med City-alternativen. Men vill man prompt hålla fast i Chelsea så... Du har ju två ytterbackar i Chilwell och James som fortfarande är ändå intressanta, tycker jag. Trots att Chelsea går ganska dåligt. Det är väl dels kopplat till att de, framförallt Chilwell, känns väldigt given. Rich James har väl i princip konkurrerat ut Aspilicueta också. Även om Aspi får en start här mot Fulham så känns ju James som det ganska uttalade första hans alternativet. Men det som gör att det ändå finns ett case för att om man sitter med exempelvis Chilwell i bygget att inte byta ut honom, det är ju spelschemat. Mm. De närmsta 5-6 gameweeksen så har man ju så, man har Burnley och Newcastle hemma, man har Sheffield United borta. Det skulle inte förvåna mig om man har de närmsta 6 gameweeksen 4 eller 5 nollor. Och vi vet att både Chilwell och James är ju offensiva, så där kan det komma offensiva returns i princip i vilken match som helst. Mm. Så att, sitter man på en Chelsea-back då skulle jag chilla med Chilwell. Men offensivt så håller jag mig ifrån dem.
Apropå offensivt där, så vi pratar om Zuma här som inte får några minuter alls. En Timo Werner, han får dubbla inhopp. 15 plus 22 minuter tror jag det var. Vi hade lite svårt med rekarna förra podden. Där du till och med tvingades, på anfallssidan alltså. Där du tvingades välja in Werner, kändes det lite som. Vad händer där? Är det tänkt att han kommer fortsätta där eller kommer han få några starter?
Jag tänker att det är ju en så pass stor profilvärvning ändå, och han nekade Liverpool för att han ville ha speltid, och så jag tror att han är lovad både guld och gröna skogar. Sen är det ju så, han har ju inte levererat, och han, framförallt så har ju självförtroendet, det är ju nere i källaren liksom. Men ja, Premier League är en tuff liga att komma till, så att jag är inte övertygad om att han kommer att få obegränsat med chanser och bara få starta och sådär. Eller att han för den skull kommer att börja leverera. Så att, var det någon som följde den reken så ja, jag tar på mig den. Nästa gång ni är i Örebro så bjuder jag på öl liksom.
Ja, nej, men det är väl också en spelare man tittar på att byta ut. Han kostar ju ganska mycket och det finns en del prisvärda billigare forwards i, ja, men vi ska prata West Ham lite senare, men Antonio som nu är tillbaka och levererar direkt och sådär. Jag ska gå vidare och prata om serieledarna Manchester United. Jag passar på att säga det nu för att jag vet inte hur länge jag kommer få prata om det, och det var länge sedan sist. Du har ju redan pratat lite om Liverpool-matchen. Det blir ju 0-0 på Anfield. Och sen så vinner United 2-1 borta mot Fulham. Jag konstaterar direkt att Maguire, Bruno och Luke Shaw undvek sin femte varning och har nu spelat 19 matcher. Så de riskerar ingen avstängning nu här framöver. För nu krävs det 10 gula kort efter 19 spelade matcher, om jag inte har helt fel för mig. Så där behöver man inte vara rädd längre. Sen så är ju frågan, Bruno, han börjar se trött ut. Mot Liverpool tyckte jag det var tydligare än mot Fulham, men jag tyckte även mot Fulham att det fanns vissa sådana trötthetstendenser. Och frågan är om Solskjaer kommer bli tvingad att ge Bruno en vila snart. Vi får väl se. Det är som sagt ett verkligen prestigemöte i FA-cupen. Det är tveksam om det ska vilas så mycket där, även fast det kanske både för Liverpool och United är det bästa att få åka ut och fokusera på ligan. Det tror jag inte att de kommer tänka på i en sån här match. Men det skulle kunna vara en blessing in disguise att åka ut. Och sen så är det ju så här, jag tycker ju, även om man ser att han är lite trött och det kan vara så att det kan komma en vila här framöver, så tycker jag att han, det är en spelare, vi har varit inne på det tidigare, även de matcher då han kanske inte ser strålande ut så levererar han ju. Och mot Liverpool var ju nära att göra mål, dels hade han en bra frispark som i och för sig gick utanför, men sen så även den passen som kom snett inåt bakåt från Shaw där Alisson gör en fin benparad är också riktigt bra. Sen mot Fulham så får han en lite turlig ass, jag tycker fantasy snälla och ger den till honom när Cavani slår in en retur. Men jag tycker man sitter kvar med Bruno såklart, men man ska inte bli helt förvånad om det kommer en rotation här någon gång framöver. Shaw tycker jag fortsatt imponerar, väl länge sedan jag såg Luke Shaw så här bra, kanske innan hans benbrott. Men jag tvekar lite där, lite på grund av Telles och att han kan komma in och sno speltid och sådär. Men Shaw är ett intressant shout och en riktigt bra bonusspelare med fasta situationer och sådär. En spelare som jag vet att du, Stefan, har lite förbannat, det är ju Marcus Rashford som, jag vet inte om han är född offside, men han står offside väldigt, väldigt mycket nu för tiden. Lite sådär slö och lat kanske och inte jobbar sig tillbaka eller ivrig på att sticka tidigt. Det kan vara någon blandning av båda. Jag vill ju ha honom ute till vänster för att verkligen få ut mest av honom. Nu fick han i alla fall en vila mot Fulham och det kanske inte skadar. Han kommer nog komma tillbaka. Ett glädjeämne i United annars, det är ju Paul Pogba som helt plötsligt ser ut som den här världsmästaren han är. Och så som han stundom ser ut i Frankrikes landslag. Jag tycker han imponerar stort och gör det väldigt bra. Jag vill inte gå så långt och säga att han är ett riktigt ett fantasy-alternativen. Jag skulle vilja se leverans lite mer och lite kontinuitet på det. Men han skulle kunna komma upp där och blanda sig in eftersom att det är ganska svårt att hitta United-alternativ bortsett från Bruno tycker jag. Det skulle kunna vara Cavani-time, men även där, precis som jag är inne på med Shaw, det är att det finns liksom hot hela tiden. Hur nailed är han? Vi har en Martial som är där och skär lite speltid. Även om vi har sett Martial kliva ner en del och spela ute på en kant. Så min gissning är väl att Cavani, för mig är han ett första val. Men det är lite vad det är för typ av matcher som kommer. Jag tror att Cavani kanske startar två av tre. Så om man är nöjd med det så kan det vara ett alternativ, för när han spelar kommer han göra poäng, det är jag ganska säker på. Har ni något att tillägga om serieledarna?
Nej, det är bara att det är omöjligt att ha den där Rashford, det är varenda år så ska man dit och pilla och åka dit.
Är det nya Theo Walcott eller?
Ja, typ. Nej, men det var ju sen samma med Pogba där. Jag kommer att vara för ett år sedan eller två år sedan när man stod och valde mellan Martial och Pogba vid julen där, och så gick Pogba banana, så det känns lite som att det är samma läge just nu.
Ja, vad säger du, Fredrik?
Nej, inga kommentarer.
Härligt. Stefan, då kan du gå vidare och prata lite Arsenal.
Arsenal kommer före Leicester, alltså, det trodde jag inte. Men, men man är ju faktiskt ett av ligans formstarkaste lag med United och City har väl den allra bästa formen. Men sen är det United och Arsenal, om man kollar på de senaste fem, där man har fyra segrar och ett kryss. Och här vinner man ju planenligt också, och övertygande skulle jag säga, mot Newcastle. Och jag tycker man har börjat spela med allt mer fart och kreativitet på offensiv planhalva. Vi har sett Partey komma tillbaka och höja nivån ytterligare ett steg i den här matchen. Och förhoppningsvis så håller han sig hel nu resten av säsongen, vilket kommer vara extremt viktigt för Arsenal. Men om vi kollar lite mer med FPL-ögon så blir ju matcherna dessvärre lite tuffare härifrån. Och det är ju synd. Jag tycker dock att både Saka och Tierney har imponerat så mycket på slutet att de fortsatt kan vara intressanta. Äger man dem till exempel så skulle jag sätta dem på bänken några matcher för att sen ha möjlighet att plocka in dem igen. Och Saka är kanske den som står ut allra mest, kostar ju bara 5,3. Och sen han fick spela höger forward så har han gjort det extremt bra. Dessutom så tar han alla hörnor just nu i Arsenal. Så då har man lite och gör det faktiskt ganska bra. Så att, ett extra hot därifrån. Tierney, där kan vi så liksom, när Arsenal håller nollan och som Tierney har sett ut så liksom, det är lite av en mini Robertson skulle jag säga i form av hur mycket han kommer in i straffområdet och slår inlägg. Så att det kan också bli mycket poäng när allting faller rätt för honom del. Men som sagt, inget läge att byta in Arsenal-spelare. Men om man äger någon så hade jag nog satt dem på kvisten någon match här. Och ridit igenom det här svårare spelschemat.
Yes. Fredrik, Leeds United, vad har vi att säga om dem? Det är lite tröttkört, va?
Jag tänkte säga det är tomt i tanken, det är varning för låg bränslenivå här. De känns väldigt slutkörda, så de kan nog behöva lite av, jag vet inte om vi kan kalla det för vila som kommer att komma lite här längre fram, men de är ju i alla fall ute i FA-cupen, de har inget Europa-spel, så att framåt mitten av februari där, då börjar ju de ha en vecka mellan matcherna igen. Och det tror jag kan passa lite ganska bra. Men hur de ska överleva fram tills dess, det är lite oklart. Vi ser inför matchen här som man förlorar mot Brighton, att Meslier, jag vet inte om det var bekräftad covid, det var lite högst oklart där. Bielsa var bara förbannad när han fick frågan, men som jag förstod det så är det väl covid på honom. Så det var Kasia som var i mål och jag minns honom som en bättre målvakt än vad han uppenbarligen är. Så att Meslier lär väl plocka tillbaka från den där första spaden direkt när han är åter. I övrigt så är det ju väldigt mycket samma manskap. Jag kikade på en sån som Patrick Bamford till exempel. Han har alltså spelat 90 minuter i 14 av 19 ligamatcher. Och då spelar han ensam striker. Det är faktiskt helt ofantligt mycket minuter som han gör. För att ensam striker och spelas, ja, det är... Den matchen han spelar minst i, det är liksom premiären mot Liverpool och spelar han 61 minuter. Annars ligger han där uppe och jobbar mot 90 nästan varje match. Och det är ju lite Bielsas filosofi att jobba samma manskap. Det vi såg dock i den här matchen tycker jag, det var ju att Calvin Phillips saknas otroligt när inte han är med. Och det raserar ju också lite själva liksom uppbyggnadsspelet också. Ofta är det ju så att man tycker att de defensiva mittfältarna, de liksom är bara viktiga bakåt. Men de är ju ofta en ganska vital del i speluppbyggnaden. Och precis som var inne på att för Liverpools del, när Fabinho inte finns på mittfältet, så kände jag lite samma sak med Calvin Phillips här. Alltså, det är ingen tillfällighet att han har fått sina första landskamper. Det är en väldigt, väldigt bra spelare. Och Leeds saknar honom. Nu är han tillbaka, för det var väl en kort avstängning där som han hade. Så att, det är nog nyttigt för dem. Jag ser ingen panik med att sälja Leeds-spelarna man sitter med i bygget. Generellt sett så är de ju ganska billiga. Visst, det finns ett case för att växla ut en Bamford för att det finns andra anfallare. Typ Antonio i samma prisklass, och det är liksom det sidledsbytet skulle kunna vara värt. Men i övrigt så har man bara liksom en någorlunda bänk, så känner jag nog att hade jag suttit med lite billigare Leeds-tillgångar, då hade jag nog suttit kvar med dem. Det är känslan i alla fall.
Ja, det är ju ett helt okej spelschema för dem ett tag till, tycker jag. Dallas är en spelare som sitter i ganska många byggen, om man bortser från Bamford som sitter i vart och varannat bygge. Men Dallas är ganska högt ägd också. Det är en spelare du ändå tycker man kan lugnt sitta kvar med.
Ja, men det är min känsla. Jag säger också, jag såg faktiskt en lista där över dem. Fem lagen som har producerat flest skott på mål hittills. Det var United 1, Liverpool 2, City 3, Chelsea 4. Det var väl inga överraskningar. Men det är faktiskt Leeds på femte plats. Så att, och det är klart, det är väl lite deras liksom, salonsdörrar. Det är fram och tillbaka hela tiden. Mm. Det är ett underhållande lag att titta på. Det är, för den som spelar fantasy också, tänker jag att vi det är ju ingen av oss som spelar för att vinna det här spelet på nästan 8 miljoner spelare. Det är ju ganska orealistiskt att tro. Men det är ju roligt, det är kul att ha kul när man tittar på matcher. Och Leeds är ju ett sånt lag. Dallas är en utmärkt spelare att ta som exempel. Det är kul att ha Dallas i bygget när man sitter och tittar en Leeds-match. För det händer ju alltid någonting.
Mm. Ja, absolut. Jag ska prata lite West Ham. Och de går ju ifrån med dubbla segrar. 1-0 mot Burnley, 2-1 mot West Brom. Och vi har redan varit inne på det. Antonio, han har nämnts flera gånger här. Han är tillbaka, dubbla starter, dubbla mål direkt. Det finns såklart orosmoln kring hans skadehistorik. Och men hur länge kommer han vara hel nu? Men jag tycker inte det är någonting man ska sitta och oroa sig för mycket. Ta in killen. Skulle han skada sig, då får man väl ta ut honom. Problemet är om man sitter och oroar sig allt för mycket, så tror jag att man kan missa en hel del poäng. West Ham sitter ju faktiskt med ett ganska fint spelschema, i alla fall fram till och med Game Week 24. Därefter vänder det rejält. Vi vet ju vilket schema West Ham hade i början av säsongen. Det kommer ju tillbaka och de matcherna ska spelas där. Och det är ju från Game Week 25 och framåt. Så många sitter med triple West Ham inför deras fina dubbel här som de hade i 19. Och jag tycker att det är läge att ha någon plan, alternativt att lite långsamt i alla fall byta ut de defensiva tillgångarna man har, om man till exempel har dubblat upp i så fall och Cresswell exempelvis. Så ja, som sagt, det är bra spelschema nu och det är två bra spelare som imponerar och tar poäng. Men jag är inte helt säker, jag vill sitta med båda dem här när spelschemat vänder i alla fall. Men ett tag till kan man ha kvar dem. Däremot om man tittar framåt, då är Zuzek och Antonio som man då kan sitta kvar med, tycker jag. Dock ska det väl sägas att, jag vet inte om det är en tillfällighet, men alla fem mål som Zuzek har gjort den här säsongen har gjorts när Antonio inte har varit i laget. Däremot har Bowens fem mål alla varit när Antonio startat. Kan det finnas ett case kanske och se vår älskade Zuzek få lämna ett bygge? Nu finns det ju ändå alternativ i samma prisklass. Stefan nämnde Saka i Arsenal. Vi har ju även en Pereira i West Bromwich som spelar i en central roll. Och han tar väl 24 poäng om jag inte helt för mig här i Game Week 19. Tar straffar och nu under Big Sam så får han kliva in och spela centralt. Allt går genom honom, han tar fasta situationer. Och, ja, jag vet inte, eventuellt så kanske det är dags att tacka Zuzek för den här tiden och gå vidare. Jag vet inte om det är att svära i kyrkan. Vad säger du, Fredrik?
Ja, men jag håller ju honom definitivt så länge som spelschemat ser bra ut. Sen tror jag nog det där med att målen har kommit när Antonio inte varit på plats. Alltså jag väljer att tro att det är tillfälligheter. För min del så har Zuzek platsen att han måste spela sig ur mitt bygge. Det kan också ha lite att göra med att jag har lite andra bränder att släcka, så att det står ett levande ljus på köksbordet. Det är liksom inte prioriterat när det brinner i vardagsrummet.
Nej. Vad säger du, Stefan? Kanske framförallt om Pereira i West Bromwich?
Ja, nej, men han känns intressant. Alltså, Aldice, det kommer vara mycket fasta situationer och det lär ju gynna honom. Men jag vet inte, jag är nog mer sugen på Gundogan i sånt fall. Gundogan och Saka håller jag nog högst i den prisklassen.
Ja, ligger ju också där i den prisklassen. Det är som sagt, om man sitter med trippelt City redan, så kanske det är lite jobbigt att plocka in Gundogan. Men jag håller med där annars som ett alternativ som ligger i den prisklassen, men som levererar som premiumalternativ. Stefan, nu ska du äntligen få prata om Leicester som du var så sugen på tidigare.
Ja, men de ligger ju bara 2 poäng bakom United och har ju inget Europaspel att oroa sig för. Och man tar sin tredje raka seger efter två fina 2-0-segrar mot Southampton och Chelsea, vilket jag tycker visar på riktigt bra form. Och dessutom om man kollar framåt så har man trevliga matcher de kommande 4. Så på kort sikt finns det ju stor anledning att kika mot just Leicester. Jag tycker fortsatt att Vardy är ett alternativ. Jag ser väl Kane som hetare alternativ i den prisklassen, men Vardy har ganska mycket otur som inte kommer ifrån den här dubbelomgången med mer poäng än vad han gör. Utan istället är det hans mittfältskollegor i Madison, Barnes och Tillemans som snor showen den här gången. Det är väl lite så här, jag tycker att Madison kanske står ut utav dem. Barnes som en outsider, Tillemans hade jag inte riktigt gott för. Det känns som att han har någon match då och då när han är fantastisk. Han är ju en riktigt bra fotbollsspelare, men just kanske inte en superbra poängspelare. Och sen är de ju stabila bakåt. Nollor mot Southampton och Chelsea. Men James Justin fortsätter ju leverera riktigt bra och plocka lite bonus här och där. Så att han tycker jag också kan vara ett alternativ. Och kanske framförallt då de som redan har honom att sitta kvar. Jag tycker väl att liksom fyra matcher kanske är för lite för att plocka in någon back. Och skulle jag göra det så skulle jag nog vända mig hellre mot City där. Om vi kollar på sista matchen mot Chelsea så har samtliga Vardy, Madison och just Justin stora chanser i just den här matchen. Så att de kommer ju till lägen. Och det hade väl varit liksom ännu värre för min del då, om Justin hade gjort mål på sitt superläge här som han hade. Jag kan väl även nämna att Pereira, som var väl liksom Leicesters bästa back i fjol, som har varit skadad länge, fick ett inhopp här mot Chelsea. Men jag har svårt att se att Justin skulle tappa sin plats eller ens vara i riskzonen att göra det med tanke på hur bra han har varit den här säsongen.
Absolut. Jag ska säga det helt upprättelse för Leicester. Jag tycker det är taskigt att säga att de inte har något Europaspel. De ska ju spela 16-delsfinal i Europa League här i februari, precis som Arsenal. Så att, lite upprättelse ska de nog ha där.
Ja, okej. Okay. Det var en miss utav mig.
Jag tror ju dessutom att för ett lag som Leicester kan det mycket väl vara så att man kommer formera ganska starkt lag i Europa League. Den vill jag ändå flagga upp för.
Det stämmer bra.
Yes, det var de nio lagen vi sa att vi skulle fokusera på. Men jag tycker det känns så extremt taskigt att inte prata Villa, som det har varit så mycket snack om här med coronan och coviden. Nu är de tillbaka. Vi vet att de också sitter med dubbla hängmatcher. De har väl bara spelat 15 matcher, tror jag. Något sånt. Villa, vi ser Barkley tillbaka. De har ju spelat en match den här gameweeken, men ska spela en till här på lördag mot Newcastle. Vad säger ni mest om Villa här framåt? El Ghazi har ju gjort det väldigt bra, men han fick ju sitta på bänk nu när Grealish var tillbaka. Stefan, vad har du att säga om Villa? Vad gör man med deras tillgångar framförallt?
Nej, jag sitter ju bara på Martinez i mitt wildcard. Jag drog ju ut de andra på grund av att osäkerheten, vem liksom har en corona eller inte, gjorde att jag vill inte chansa på någon annan än Martinez i dagsläget. Men jag kikar ju garanterat på att plocka tillbaka dem, och kanske först och främst Grealish då, som jag tyckte såg fin ut mot City. Jag tyckte för övrigt att Villa gör det riktigt bra långa stunder under matchen. Det är ett kontroversiellt mål som uppstår vid 1-0. Men, och visst, Villa såg trötta ut på slutet. Men det är många lag som ser trötta ut på slutet. Jag tyckte inte att man såg några så här direkta konsekvenser av att de har haft ett större coronautbrott i truppen. Utan jag tyckte att det såg helt okej ut med tanke på att man mötte City borta. Så jag kikar absolut på att plocka in Villa. Och det är mycket på grund av att jag har inget wildcard kvar. Och de har, tillsammans med Spurs och City, flest matcher som ska planeras in. Hängmatcher.
Ja, om jag inte har helt fel för mig så är det Spurs, Villa, City, Fulham och Everton som har två hängmatcher. Men då ska man ju lägga till där att det är väl City och Spurs som dessutom vi vet har en blank i 33an, tror jag, på grund av Liga Cup-finalen, va?
Yes.
Och det har ju inte Villa, de har ju ingen blank där, så att för de rullar ju på ändå, och de här matcherna ska planeras in. Så att Villa är väl ett sånt lag som kan vara bra att sikta mot. Och Martinez i mål kanske man sitter riktigt bra med här framåt.
Ja, nej men ja.
Fredrik, har du något att skjuta in? Och kanske framförallt om den här Barkley-situationen. Är han given nu när han är tillbaka?
Ja, men det tror jag. Jag tror att han har ganska stort mandat. Innan han försvann här så gjorde han det väldigt bra. Och vi tror ju även att han kanske tar straffar också. Så att Barkley är definitivt någon jag håller koll på. Jag sitter ju med 3 villa tillgångar i bygget. I Martinez och Grealish och Watkins. Så att, men jag håller ett hököga på en sån som Barkley, för att börja, han är också lite så här stimspelare. Kommer han in i flowet där, då kan det rassla rejält. Så att, det är nog en bra spelare att hålla koll på.
Absolut. Jag tycker vi stänger laggenomgången där och går in i veckans diskussion. Och som jag flaggade upp lite för när vi gick igenom agendan för dagens avsnitt, så tänkte jag prata lite framtida chipsplanering. Och jag tänkte börja ställa frågan så här: vilka chips har ni kvar i era privata lag, och har ni någon plan hur ni ska använda de här chipsen, eller kommer ni ta det lite på uppstuds? Om vi börjar med dig där, Stefan.
Ja, nej, jag har ju free hit kvar. Jag drog wildcard i omgång 18 och bench boost i 19. Så free hit och triple captain. Och planen just nu är väl avvakta. Men jag vet att game week 29, att det kommer vara ganska få matcher där. Så jag planerar att använda free hit där. Och sen liksom byta in de spelare från lag som jag vill ha och som har hängmatcher. Och det är ju Kane, Son, 3 från City, 2 eller 3 från Villa. Och då sitter man ganska bra med det som bas.
Ja, du är inne på det där att Game Week 29 förmodligen kommer vara en ganska stor blank Game Week, där free hit är väldigt värdefullt att ha, som du sitter kvar med. Vi vet ju även att Game Week 26 med allra största sannolikhet kommer vara en väldigt stor Double Game Week. Det kommer vara en blank i 33 som jag tror redan är inplanerad för Spurs och City och deras motstånd, som jag inte har helt klart för mig i huvudet just nu. Sen så kommer det komma fler, alltså mindre double game weeks, och som kanske lämpar sig bra för triple captain eller så, om man sitter kvar med det. Fredrik, vilka chips har du kvar?
Jag sitter ju med mitt wildcard kvar och sen är det triple captain. Jag spelade ju free hit i 18 som det gick helt okej. Det var en bra lyckad dragning tycker jag ändå. Och sen den bench boost i den här nuvarande 19. Triple captain sitter, den känns som en... det är liksom ett knallpulver för mig som man kan gå och ha i fickan och vara beredd att kasta lite när man känner för det. Kommer att scouta ganska hårt på Harry Kane när Tottenhams dubblar, double game weeks börjar komma lite längre fram, och även De Bruyne när han är tillbaka. Tror jag att City kommer ha en del fina double game weeks där, så att den triple captain är liksom den är också ganska enkel att trycka av med relativt kort varsel. Wildcardet tänker jag väl spontant, beroende lite på hur bygget ser ut med skador och lite vad det blir inför 26 och 29, men så Game Week 25 skulle kunna vara en tänkbar vecka att göra. Då vet vi förhoppningsvis lite mer om 26 och 29. Då kan man planera inför det. Alternativet är att vara iskall och spara det. Men känslan just nu är att 25-man skulle kunna vara ett alternativ. Även om det, jag tycker att det är svårt att planera för ett wildcard. För att det, för mig är det liksom en brandsläckare du tar fram när det börjar brinna. Och visst, du kan ju... Som sagt, ska vi fortsätta med parallellen till ljusen, så kan du ju tänka att det är större risk att det börjar brinna när du tänder ljus. Men det kan ju hända lite när som helst. Så att jag sitter ändå redo med mitt wildcard. Det är inte skrivet i sten på något sätt. Hur ser det ut för dig, Alex? Vilka har du kvar?
Ja, men jag är ju lite samma situation som dig. Jag drog free hit i 18, drog bench boost i 19. Jag är väl inte helt nöjd med min free hit, men min, alltså, och min bench boost här i 19, även om jag har bra score här på G i 19, så är det knappast på grund av min bench boost. Men ja, det är som det är. Gällande triple captain ser det lite som du. Jag sitter hur lugn i båten som helst. Vi vet att det kommer komma så här små double game weeks. Jag tror väl att Spurs kommer få en fin double game week någon gång framöver, där jag kommer lockas av att drämma av den på Kane. i den här stora Double Game Weekend 26 skulle också mycket väl kunna dra av den, lite beroende på vad det kommer för matcher. Jag är nog mer inne på att det är ganska hugget i sten redan för mig att dra ett wildcard i typ 25-man inför Double Game Week 26. Antingen drar jag det i 25-man för att kunna använda Triple Captain i 26-an om jag tycker att det är läge för det. Annars så kanske jag håller wildcardet och drar det i 26-an för att bygga då. Och anledningen till att jag tycker att det är ett väldigt bra läge, det är för att då kan jag sätta upp, då vet vi, med största säkerhet så vet vi hur FA Cup kvartsfinalerna kommer se ut. Och det är de som kommer avgöra vilka det är som har blank i Game Week 29 och vilka som spelar. Då kan man se till att bygga ett lag med 11 spelare som har riktigt bra Double Game Week 26. För det man går upp emot där, det kommer ju vara mot Bench Boost-lag för de som har sparat det chippet. Då vill jag bygga ett riktigt bra wildcard-lag för det. Samtidigt som jag inte kommer lägga liksom sopor på bänken. Utan de bänkspelare jag kommer ta ut i det wildcard-laget, det kommer vara sådana som jag vet har match i Game Week 29. Och som jag ser som ganska vital att sitta med då i den blanken. Sen så kommer jag efter Game Week 26 bli tvungen att börja göra byten för att... Ja, men, ta in de viktigaste spelarna inför Game Week 29. Och anledningen till att jag sätter den här planen nu och nästan ristar in det i sten, det är för att kunna göra lite kortsiktiga drag i mitt bygge och ta in spelare som ja, men jag tycker har bra spelschema nu här och kanske visa fin form fram till Game Week 25. Bland annat nu så här till Game Week 19 tog jag in Mendy i kassen hos Chelsea. För jag tycker att de har rätt bra spelschema och sådär. Kanske inte den målvakt jag vill sitta med hela tiden. Jag är hellre Martinez. Men det är en spelare jag till exempel kan dra in i ett wildcard istället. Jag tycker inte jag behöver ha honom här just nu. Så lite så tänker jag kring chipsen. Vi kanske även ska nämna det. Det finns ju faktiskt de som bara har avvaktat och... faktiskt har gått ganska bra för här i 18-19 trots man inte har dragit några chips. Om man sitter med allihopa, Stefan, tycker du det finns någon tydligt sätt att sikta på? En wildcard i 25 och en bench boost i 26, det är väl kanske det som framförallt är det tydligaste, och då en free hit i 29.
Ja, precis. Det är väl det som spontant står ut om man har den lyxen. Och jag håller väl med om att man kommer undan i alla fall Game Week 18 bra. Men sen hur bra man klarar sig Game Week 19 utan använda chip, det får väl vara oskrivet här. Men det är ju väldigt höga poäng, så att då ska man ju ha suttit på ett bra lag inför om man kommer undan väl från den här Game Weeken.
Absolut. Är det någonting ni vill tillägga här kring chipstrategier?
Jag tycker du summerade det bra, Alex, där i läget. Det som jag tror att många sitter med som har dragit Frihet 18, Bench Boost 19. Att där finns det ju planering att börja skissa på redan i dagsläget.
Mm. Vi ska gå vidare med veckans rekommendationer. Och vi börjar med försvarsreka som vanligt. Och jag ser egentligen ingen anledning att uppdatera mina försvarsreka som jag hade i förra podden. Det var ju Cancelo, Stones och Sofall. Jag tycker att man ska sitta dubbelt i City-försvaret. Sofall kan gott sitta kvar, ligger i ganska bra prisnivå, och West Ham har som sagt ett bra spelschema här fram till Game Week 25, där jag som sagt ändå kikar på att dra ett wildcard. Fredrik, du hade istället dubbla West Ham, det var inte fel det. Sofall, Cresswell tillsammans med Cancelo.
Precis. Och där skulle jag vilja kuppa in lite. Jag vet att det här är försvarsspelare, men jag tänker faktiskt slänga in en Martinez. Jag tycker att det är en bra shout. Just, även om det inte är kul att göra målvaktsbyten, så kan folk ha experimenterat lite här nu inför det som var en blank och sen en double game week. Oavsett var man är med chips och hur bygget ser ut, så tycker jag ändå att målvakten vill ju liksom sätta långsiktigt, och närmsta 10 gameweeksen har ju Villa ett kanonschema, och menar, får Villa behålla Martinez efter den här säsongen ska de nog vara väldigt nöjda, för att han har ju spelat som om att han vore en rena världsmålvakten, känns det som. Så att Martinez får komma in som en försvarsrek. Jag vet inte om ni tycker att statuterna tillåter det, men jag väljer att göra så i alla fall.
Yes, vem är det som får stryka på foten då?
Ja, nej, men då blir det ju våran kära Creswell som får stryka på foten. Så fall tycker jag, även om han emellanåt ser bedrövlig ut rent eye-test sådär, så rent fantasymässigt så känns han ju given och Cancelo. Ja, alltså det skulle ju kunna gå att sätta tre City-spelare på försvarsreken egentligen. Så att ha med en av dem känns ju minim i alla fall.
Ja, Stefan, du var inte med förra podden, så att jag tänker att du bara kan få dra tre försvarsspelare som du tycker är bra läge att kika på nu.
Ja, men jag gillar ju båda era alternativ, men jag har gått för Cancelo, Stones och Chilwell. Och Chilwell på spelschema plus... att jag hoppas på lite offensiv utdelning på han med de här matcherna. Jag tror att Chelsea kommer ha mycket boll och han kommer vara offensiv i dem. Och sen tycker jag väl Stones på värde står ut i Citys bygge. Sen är det liksom Cancelo Diaz. Utan Walkers skada hade jag nog gått på Diaz före Cancelo. Men nu tycker jag att med Walkers skada att man kan... gamla lite med Cancelo här, få de fina matcherna förhoppningsvis där han startar allihopa och ja, förhoppningsvis så kan han få in någon offensiv utdelning här också som han borde mycket väl ha haft i rätt många matcher nu tycker jag.
Absolut, du får gärna fortsätta på mittfält direkt, Stefan.
Ja, och anledningen till att jag inte har tre från City är ju för att jag har Gundogan på mittfältet tillsammans med Grealish och Bruno. De Bruyne får stryka på foten nu, ja, det spelar ingen roll. Grealish och Fernandes hade jag sedan tidigare rekar, men de tycker jag absolut man sitter fint med. Sen De Bruyne, som sagt, vi vet inte riktigt om han är skadad eller inte 100%, men de ryktena som går ut nu att han kanske är borta 2-3 veckor, ja, men då är det liksom 4 game weeks och det kan man inte sitta med honom för, så då. Och Gundogan tycker jag blir ett extremt bra alternativ när De Bruyne är borta. Visst, City kommer bli lite sämre av att De Bruyne inte är med. Men samtidigt, Gundogan blir straffskytt och kommer säkert vara ännu viktigare i laget. Så att, jag tror att City har alla möjligheter att ge mål på de motstånd de ska möta även utan De Bruyne.
Yes. Fredrik, du hade Salah, De Bruyne, Zuzek förra veckan.
Ja, precis. Det var ju en väldigt specialdesignad... rek där inför Double Game Week, och den skulle jag vilja revidera ganska rejält. Går jag tillbaka hur det såg ut innan så fanns ju Zuzek där. Sen skulle jag vilja få in två stycken nya rekar, och det är två mid-price mittfältare. Det känns märkligt för mig min del att liksom Salah som är helt ur form, De Bruyne, liksom jag kan inte stå för någon av de två rekarna när De Bruyne är skadad. Så där slänger vi in en James Maddison och en Phil Foden. Som inte har nämnt faktiskt hittills. Och jag tycker att han, om man bara ser liksom the eye test när du sitter och tittar på matchen, så är Foden extremt inblandad i det som händer. Han känns som att han har fått en roll när han spelar som påminner lite om det som Sterling brukar ha när han är i form. Så att jag tycker Foden flyger lite under radarn. 6,3 kostar han. En TSB, alltså en ägarandel på 10%. Ja, jag tycker att det kan vara en spännande, jag vet inte om vi kan få kalla det för differential, men ja, jag tror att han sitter nog inte i så jättemånga lag, de som ligger högt upp.
Ja, intressant är att gå på Foden just när Gündogan finns som alternativ. Jag tänker att Gündogan är dels billigare, känns som en mer given startspelare nu, straffskytt. Och så. Hur går resonemanget kopplat Gündogan-Foden, att Foden ändå får knipa platsen för Gündogan i dina rekar?
Ja, men alltså jag tycker också att Gündogan är en bra rek och det är liksom, det är definitivt inte fel att ta in honom. Jag skulle snarare säga att det är mer liksom, vad ska man säga, det är fler som kommer att ta in honom än som kommer att ta in Foden, om man säger så. Mm. Dock så tycker jag ändå att Foden har sett väldigt bra ut när han har spelat. Han befinner sig ändå längre fram i planen än vad Gündogan gör. Gündogan är någonstans ändå en central mittfältare. Så att jag tror nog, med tanke på lite skador och frånfälla och sådär, och en Mahrez i frysboxen. Det kommer att liksom vilas ibland på han. Men jag tror att uppsidan på Om man liksom jagar det som kan bli lite högre scorer och får gambla lite mer, så tror jag att Foden kan vara en bra shout.
Ja, vi får se vem som har rätt. Jag är precis inne på Stefans spår med Gündogan där. Det kanske har märkts tidigare i avsnittet också när jag har pratat. Jag har gjort en liten uppdaterad grej här på mittfältsrekarna. Jag är så trött på mina mittfältsrekar. Tycker att de är bra, men att sitta med två utav Bruno, De Bruyne, Salah varje vecka. Nu har jag bara sagt, jag tycker Bruno är en spelare man ska ha. Kevin De Bruyne är skadad nu, Salah är lite ur form. Bort med dem bara. Förra veckan pratade jag Bruno, De Bruyne, Zuzek. När jag säger bort med dem, det är bort med dem från mina rekar, för jag tycker de är så trötta och snacka om vecka efter vecka. Jag hade ju även Zuzek då förra veckan, men jag stryker alla tre, för jag tycker det finns så många bra alternativ. Det är roligt att prata lite andra spelare, och det blir någon liten blandning mellan er två med en outsider. Precis som du, Fredrik, så gillar jag Maddison väldigt mycket i den här mid-price-kategorin. Jag tycker ett bra spelschema, tycker att Maddison ser riktigt bra ut. Så Maddison kommer in. Jag går på Stefans Gündogan. Och sen så kastar jag in Son. Jag tycker att det är läge nu att kliva på. Det är inte alla som håller med mig säkert. Men det är Liverpool nu på tisdag. Känns som ett motstånd som kan passa Son ganska bra, med hans snabbhet, omställning. Kommer få gå mot en Trent som kanske inte har sina styrkor defensivt och formen inte riktigt är där. Sen så är det lite så här blandat schema för Spurs, med varannan match som är grön i fantasyspråk och varannan som är röd. Men just de röda matcherna tycker jag att Son är riktigt fin också. Så jag skräms inte ut av att de ska möta Chelsea i Game Week 22 eller City i Game Week 24. Jag tycker att det är bra Son-matcher. Jag tror även han kan leverera mot de sämre motstånden som är däremellan. Så att Son hittar in i min mittfältsrek också. På forwardsidan, om jag bara går snabbt, där håller jag kvar mina rekar från förra veckan. Jag stack ut hakan redan då när Antonio var tillbaka, chansar på honom. Finns ingen anledning att säga hej då till honom nu heller. Så Antonio är kvar. Vardy är också kvar, även om inte hans poängproduktion kom här i Game Week 19, så tror jag att den kommer rulla igång. Och har man gått på Vardy så tycker jag inte det finns någon anledning att göra något byte ifrån honom och kanske plocka tillbaka Kane om det är han man har bytt ut. Utan precis som Stefan var inne på i Leicester-snacket där, så Vardy har lite oflyt och... Nej, jag tror att Vardys poängproduktion bara kommer fortsätta här framöver med Leicesters fina spelschema. Vad säger du, Stefan? Vad har du för anfallsrekar?
Ja, man får ju hoppas att Vardys poängleverans fortsätter eller kommer tillbaka. Men jag har gått på Kane och Antonio. Kane tycker jag liksom... Ja, men det är tre bonus varenda match. Jag tycker, och det är inte ens nära att någon annan ska sno bonusen från honom, så att det den delen av Kanes spel gillar ju, och sen levererar han ju vecka efter vecka. Lite oroande kanske att spelschemat ser ut som det gör. Kan säkert komma någon bänkning i någon av de lättare matcherna, men som sagt, jag tror att han kan leverera offensivt i samtliga, Chelsea ur form och lite så. Sen har jag inte med, men Antonio ska ju in, och jag tror att West Ham liksom har tagit till och varit på den säkra sidan nu när, och han har säkert varit i hård träning längre än vad man har vetat om, för att liksom första matchen han var tillbaka var väl i någon FA Cup match där han spelade 90 minuter. Visst, han såg ringrostig ut, men han spelade 90 minuter direkt, och sen har han ju öst på här med mycket minuter i direkt igen när det har varit tätt mellan matcherna. Så att han är ju inte i toppform kanske, men han är nog fysiskt i strålande kondition, tror jag.
Ja, kan man gissa att Antonio även har letat sig in i dina reka, Fredrik? Du sitter ju där med Bamford och Werner, och Bamford kanske man kan hålla kvar, men Werner kan väl ändå inte vara kvar.
Nej, så är det ju. Det blir en stor städning där, och självklart Antonio känns ju given som den reken. Men dock ska jag komma med en väldigt oväntad andra rek som ska sitta bredvid Antonio. Det är det som på fantasyspråk kallas för en riktig punt. Och den är väl lite anpassad till kanske det läget som du och jag sitter i, Alex, att man planerar att kanske dra ett wildcard här i omgång 25, säg. Många sitter nog med ett antal anfallare i prisklassen 6 miljoner ungefär. Och då kan det vara så att man behöver få loss lite stålar. Ta ut någon av dem för att man behöver få upp, kanske få täckning på, låt säga, City-defensiven. Så jag slänger in en Bobby Reed i Fulham för 5,3. Dels som en möjliggörare, och det är ju inte primärt för att han ska liksom spela och vara den poängbärande i bygget, utan det är ganska fint att ha en sån på bänken här. De möter Brighton borta i Game Week 20, West Brom borta i Game Week 21. Så att de har Sheffield United i 25an där, så att de har ändå matcher där Fulham har chans att liksom inte bara vara helt tillbaka pressade. Jag är inte så intresserad av huruvida de vinner eller förlorar eller spelar oavgjort, utan här tänker jag mer, har de chans att göra mål? Och under de närmsta 5 veckorna, ja, de kommer ha chans att göra mål, det tror jag definitivt. Och som sagt, jag ser det som en möjliggörare att kunna lösgöra lite pengar för att kanske snarare strukturera om bygget och stärka upp ett försvar till exempel.
Spännande. Min gissning är att Bobby Reed inte kommer att sitta kvar som en rek jättelänge i din anfallsreka, men vi får se.
Säg inte det, säg inte det.
Det tror jag inte ni hörde på.
Ja, ja, det blir något att följa upp, känner jag. Mm. Jag tror att det kommer leverans av någon forward här i Game Week 20, sen så får han stryka på foten till nästa podd. Men det, som sagt, vi får se. Kaptensdiskussion inför Game Week 20. Det är ju som sagt FA-cupen i helgen, så deadline för Game Week 20 är på tisdag 17.30, då vi har dubbla matcher. Det är äntligen en sån här ihoptryckt Game Week som vi har längtat efter, då alla matcher utom en spelas tisdag, onsdag, och sen så har vi en torsdagsmatch. Jag vet inte vart vi ska börja. Ska vi börja med West Bromwich City eller?
Ja, det kan väl jag, alltså, men ja, jag vet inte, det är svårt. Jag tror man äger De Bruyne, eller så har man backat därifrån.
Vi ska så. Inte kasta in en Gündogan här då?
Nej. Nej, jag skulle inte göra det. Nej.
Nej. Spännande, för att jag håller faktiskt Gündogan som det bästa kaptensalternativet inför Game Week 20. Kanske sticker ut en hel del där. Jag kommer inte äga honom, så att det är ingen som kommer kunna säga, varför har inte kaptenat honom själv då? Jag sitter trippelt i Citys försvar och är ganska nöjd med det. Men jag gillar Gündogan. Som sagt, förväntad straffskytt. Kommer definitivt spela i den offensiva rollen. Och jag vet inte om jag helt håller med dig, Fredrik, när du pratar om Foden som ligger i en mer offensiv roll. Kollar man de senaste matcherna tycker jag han är ju liksom innanför målområdet mest hela tiden, och City bombar bara på framåt och kommer äga bollinnehavet stort mot West Bromwich. Jag tror att kolla heatmappen på Gündogan efter den här veckan, det kommer liksom vara inne i West Bromwich straffområde, och nej, jag kan inte hitta så många bättre alternativ. Prata emot mig här.
Nej, alltså jag tycker det är skitsvårt, för att om det är någon match Bruno ska vila så är det ju mot Sheffield hemma.
Exakt min tanke.
Och därav kommer man ju vara livrädd och sätta en bindel där. Och i övrigt så vet jag inte om jag lockar så mycket av så många andra spelare när Spurs möter Liverpool. Så,
Nej, så jag skulle vilja höra vilken ni bollar upp då istället för Gündogan. Är det Bruno ändå en riktig chansning där?
För min del är det ju givet. Bruno som kapten. Det är inget snack.
Mm.
Sen kommer jag liksom vara lite mer noggrann i vicekaptensvalet, för att det kan mycket väl vara så att han vilar så att United städar av Sheffield och att han stannar på bänken hela matchen. Men då får man ju kika lite vad man sätter vicekaptensbinden. Men med Brunos borta statistik där så är det svårt att bortse från Sheffield United borta. Den ser ganska smarrig ut tycker jag.
Ja, det är hemma.
Ja, det är hemma.
Ja, förlåt. Det är det ju hemma. Ja,
och så 3 dagar senare så ska de möta Arsenal borta.
Precis, och de kommer möta Liverpool i helgen i FA-cupen där Bruno definitivt kommer starta. Jag tycker rotationen känns, den kommer.
Ja, vi får väl se vad de ställer upp med här i FA-cupen, så får vi, och hur mycket han spelar och så. Men ja, nej, annars så, så jag hade ju absolut, ska man bara välja en spelare så hade jag nog, jag vet fan, nej. Nej, det blir kanske Gundogan ändå då.
Lurar jag in er här. Nej, men jag, nej, men vadå? Jag gillar Gundogan. Måste
kunna få bolla upp en Cancelo i så fall. Det kanske blir islossning där. Menar, det känns ju lika vågat att bindla en Cancelo som att bindla en Gundogan, tycker jag.
Mm. Ja, nej, vi får se. Jag tycker det är svårt annars att hitta bra alternativ. Skulle man kunna gå till Leicester som möter Everton på Goodison?
Ja, eventuellt.
Sitter man på
ingen klockren match.
Nej, men en Vardy är ju alltid liksom på något sätt, han är ändå en premiumspelare, så att där finns det ju alltid liksom, om inte ett case så i alla fall en möjlighet.
På vilket sätt, Stefan, menar du att det inte är en klockren match? Jag tycker att Everton är ganska soggiga bakåt.
Ja, men jag vet inte av vilka som vinner.
Nej.
Det är väl mer det.
Ja, jag håller ändå Leicester som klar favorit i den matchen. Tycker att de har ångat på rätt bra och sådär. Du som sitter med Vardy i bygget, Stefan, som jag vet, tycker absolut att man kan kika ditåt då det lite är brist på alternativ, tycker jag.
Ja, eventuellt. Men jag är mer sugen i hans två kommande matcher mot Leeds och Fulham. Men ja, jag vet inte.
Vi kan väl summera det med att är det någon game week man ska liksom chansa rejält med binden? Det är inte jag någon fan av, tror inte ni är det heller. Men då är det väl en sån här vecka där här skulle man kunna slänga in den på en försvarare eller på en budgetmittfältare i ljusblått om man så vill. Det känns inte som att det finns så mycket klockren alternativ, så att vill man gå lite crazy här så är det kanske den här veckan man ska göra det.
Jag tycker ju att allting är en chansning den här veckan. Jag tycker att Bruno är en rejäl chansning. För jag ser absolut risken för en bänkning. Och även om man sätter vicekaptenen så skulle inte förvåna mig. United har haft lite krut, speciellt när Bruno inte spelar. Och då kommer ett inhopp där och han får 30 minuter mot Sheffield när matchen står och väger. Så jag vet fan alltså. Det är lite, nej, lurigt.
Nej, det är ju katastrof att ha folk som kaptenar som får inhopp. För det ska extremt mycket till för att det ska bli mycket poäng.
Ja. Yes. Vi ska gå vidare med lyssnarfrågor. Och jag ska plocka upp de här. Det har kommit in en del. Vi kan börja med Niklas Fritschoff. Vi har ju pratat mycket City. Och han skriver det: med Kevin De Bruyne out är min plan att trippla upp med City i backlinjen. Tankar kring det? Jag har ju redan gjort det, så jag ska väl inte säga någonting där. Men vad säger du, Fredrik?
Nej, men absolut, det finns ett stadigt case för det. Så det är inte så konstigt som det låter.
Jag har ju varit inne på det själv, att om jag skulle sitta i det läget idag, att jag inte hade tre City-försvarare, då hade jag nog hellre gått på min succékapten Gündogan här inför 20, snarare än att trippla upp i backlinjen. Hur ser du på det draget, Stefan, eller gillar du trippel City?
Nej, jag gillar mer Gundogan mer. Jag vill inte sätta tre City-backar. Då vet man ju Big Sam, det kommer knoppas in en hörna. Burnley, de kommer knoppas in en hörna. Nej, noll. De har fått en jävla massa noll och jag tror inte att de håller nollan i alla matcher. Så att jag hade gått på två för att det ser bra ut, men inte tre.
Nej, jag gillar ju det här spelschemat. Jag kan absolut se nollorna fortsätta trilla in. Men som sagt, Gündogan är min bästa De Bruyne ersätter. Och dessutom ger det ju enorma möjligheter för vad man kan göra med pengarna. Det är ju även Asad Amaya inne på, vad man liksom kan hitta pengar någonstans. Och han undrar om vi ser något case i att byta ut både Salah och De Bruyne. Blir en hel del pengar att använda. Tänk på spelare som Son, Barnes, Madison och Kane. Alternativet han kommer med är då att plocka ut De Bruyne och gå in med Mané. Eller plocka Salah och in med Sterling. Ja, Stefan, vad säger du om hans tankar?
Nej, men jag är lite i den situationen själv. Jag sitter i och för sig utan Son, Kane och Salah och har en skadad De Bruyne. Men jag funderar ändå på Gundogan, för det skulle underlätta och liksom bygga om mitt lag här efter dubbelveckan och benchboosten och ja, men ha fritt med pengar och flytta runt laget med inte helt fel för min del. Så att, mycket talar för Gundogan.
Det är ju de här mid-price mittfälten. Det är ju faktiskt flera frågor som gäller dem. Bland annat Chris Karlsson skriver det. Vem hade ni valt mellan Madison, Saha, Graylish om man kollar några omgångar fram? Och då ska man väl säga det att Crystal Palace är ju inte jätteroliga. Däremot så är spelschemat riktigt, riktigt bra. Ja, Fredrik, har du någon du håller högre än någon annan?
Ja, men jag tror väl att var inte Saha flaggad där för eventuellt lite skadad, men han kanske är åter till när det väl är dags för matchen. Men, nej, men jag håller väl både Graylish och Maddison som väldigt goda alternativ. Svårt att särskilja dem där, tycker att de är likvärdiga i form av att Maddison lite bättre form, kanske Graylish lite bättre schema och med lite hängmatcher och sådär. Så att både Graylish och Maddison tycker jag är kanonbra alternativ.
Har du någon annan tanke där, Stefan, och har du någonting att säga om en Wilfred Saha?
Nej, men en hel Saha har ju matcherna som sagt, och tidigare under säsongen han hade de där matcherna så levererade han. Så att det kan mycket väl vara att han kommer vara bra. Sen mellan Maddison och Graylish så hade väl jag gått på Maddison just nu, för Graylish har väl spelat 16 matcher och står på 4 gula. Så att han har 3 matcher kvar som han måste undvika gult för att inte vara avstängd, och det är surt att byta in en sån spelare och så blir han avstängd matchen efter. Så det hade jag väl kikat på.
Ja, jag gillar Maddison bäst av de här, precis som du är inne på med Graylish där och hans 4 varningar, och jag nämnde ju det på United-spelen att ja, nu är det borta, men som sagt Villa, jag tror de bara spelar 15 matcher, så att de... Den avsnittet kan komma när som helst. Den kanske till och med kommer till nu Game Week 20. De ska ju spela här mot Newcastle. Så nej, det är väldigt oklart. Yes. Carl Kviding, han skriver så här. När det kommer en blank Game Week och man bara har en 7-8 spelare tillgängliga, kan det vara klokt att använda triple captain då? Jag tänker som en extra boost. Självklart beror ju allt på vilka matcher och vilka spelare såklart. Om jag svarar direkt på den här så får ni skjuta in om ni inte alls håller med. Men jag tycker inte man ska se det så. Utan alltså har du en lite sämre game week när det är en blank, det är ju sak samma. Man måste se totalen. Om det finns ett bra triple captain läge då, ja men kör på det då. Men det är ganska sällan som det är både blank och double i samma vecka. Och jag vill använda triple captain i en double game week. Håller ni med mig eller tycker ni Carl är inne på någonting här?
Nej, man får ju 4 matcher kan man väl se det som istället för 2 om man kör en double game week. Medans en kapten i en vanlig omgång så det ger det bara dubbelt upp liksom, eller trippelt upp.
Men jag instämmer också. Det, jag är på din linje, Alex.
Alltså, det är sak samma om man har en dålig game week. Alltså, det är om man spelar någon liga där det är game week-priser eller man satsar på kuppen om man är kvar långt in, men alltså annars så är det ju liksom på hela säsongen man måste se det, och ha en dålig game week där, ja men då tar du igen det med en bra dubbel när du spelar in triple captain istället. Så att det är min tanke. Robert Jonsson, han är inne på Kevin De Bruyne som måste ut. Det vet jag inte om han måste, men vi får ju invänta och höra om vi kan få mer klara besked här. Han undrar om det är läge för ett rakt byte mot Sterling eller om det är värt att ta minuspoäng för att ta ut De Bruyne och Zuzek mot exempelvis Pogba och Son. Fredrik kan få svar på den.
Men jag tänker att jag vet att ni har pratat i varma om Gundogan här. Jag kan ändå tycka att det finns, om inte ett case, så finns ju i alla fall möjligheten att göra sidledsbytet De Bruyne till Sterling. Visst, Sterling har inte sett superbra ut, så att det finns säkert andra alternativ jag hade kanske prioriterat före. Men vill man ha någon som lite placeholder och inte tänker sig och liksom, man vill ha in De Bruyne så fort som möjligt när han är tillbaka, så är ju det en möjlighet. Dock så är ju, om man nu ska ta ut De Bruyne, så tycker jag inte att man liksom börjar ta ut massa andra spelare hejvilt, utan tar man ut honom, det går att hitta ganska bra ersättare. Vi har pratat med Edison, vi har pratat Gündogan, eller Foden för den delen. Men oavsett vem av dem du väljer, så löser det ju väldigt, väldigt mycket pengar. Då är det också viktigt att känna att man inte måste bränna dem på en gång. Det går att sitta en game week med 4-5 miljoner på banken. Det är ju inte kul, men det går. Det är liksom, så det gäller liksom inte bara att dra minus 8, minus 12. Jag satt själv liksom och fingrade på ett minus 8 byte, men låt det stanna där. Sitt och tinkra lite på minus 8 och så känn nerven liksom. Men jag vet inte om det är värt att trycka av alltså. Jag vet inte vad ni säger.
Stefan, är jag helt korkad här eller? Jag ser liksom ingen anledning till att göra bytet till Sterling när en Gündogan finns. Om man bara vill ha en placeholder, så tycker jag fortfarande att jag ser som troligare att Gündogan kommer ta mer poäng än Sterling de kommande omgångarna.
Det kan ju gå hur som helst. Det beror väl lite på att få sitta in ett tidigt mål och sen få liksom ligga och lite kontra, så då kan ju Sterling ta extremt med poäng. Men blir det liksom en matchbild där de håller 80% boll, då håller jag ju Gündogan högre.
Mm. Och de matcherna som kommer här framåt, jag kan inte se att City inte ska ha liksom ett överdrivet possession-spel och typ allt spel på offensiv planhalva.
Nej, det håller jag med om. Sen vet man ju aldrig med den jävla Sterling. Han ska väl dit och fingra på nästa straff fast han är värdelös på att slå straffar. Så.
Ja, men då vill man ändå inte ha honom ju.
Nej, exakt. Han missar ju dem ändå. Så. Men såklart, har man Gündogan så vill man ju ha, han känns som att han är rätt kylig, så han vill man ju ha straffarna på om De Bruyne är skadad.
Ja. Yes, vi får se. Det finns inga givna svar. Tobias Karlsson, han undrar vem vi föredrar som ersättare till Kurt Zuma, Stones, Diaz eller kanske någon helt annan. Fredrik?
Nej, men det raka bytet till en City-försvarare tycker jag känns givet, beroende lite på hur mycket pengar man har. Sen är det lite liksom vad man själv känner. Jag personligen kommer nog inte gå för Stones. Jag kan tycka att det blir lite att jaga sin egen svans och gårdagens poäng. Som sagt, att han gör två mål igen, det kommer säkert göra det, varför det. Men det är svårt att se det hända liksom, utan det är den där sex poängen som kan komma in i min värld, så jag kan se och han har liksom en högre höjd. Jag är beredd att gambla lite med att han blir bänkad någon match då och då. Jag tror att det kan komma betydligt fler offensiva poäng. Det borde komma betydligt fler offensiva poäng från Cancelo än från Stones. Och med den lilla prisskillnaden så tycker jag att Cancelo, om man har de där extra pengarna för det, så tycker jag det är ett vettigt byte.
Mm. Adam Widekrans skriver, han verkar ha långtgående planer här. Han behöver uppgradera sitt mittfält och har planerat byten för Game Week 21 till 25. Mitchell in, Dyer ut, får frigöra pengar. Vill sedan uppgradera Neto. Vem tror ni på? Saha, Madison, till och med Barnes. Och skriver man så här. Stefan, du kan få svara på den här, men jag tänkte bara skjuta in det. Jag är inte något stort fan av de här planerna för att planera byten som man ska göra 3-4 game weeks fram, och kanske speciellt den här säsongen. Håller du med mig?
Nej, absolut. Men samtidigt så jag förstår han, och han kanske är lite mittläge, att han har lite för dyra bänkspelare just nu på grund av en bench boost och vill ut med dem. Mm. Och liksom, där tyckte jag han nämnde Mitchell som en bra spelare. Pallas med bra spelschema, Mitchell ordinarie, han kostar 3,9. Jättefin värdespelare. Han tycker jag man kan spara in pengar på. Och sen, men sen liksom längre fram, man får ju se, alltså, han kan ju sitta i ett läge där han har 8 miljoner på banken och fundera sen lite längre fram över vilka mittfältare han vill ha in. Men om det är om några omgångar så håller jag väl Grealish högst, med tanke på, ja, men hängmatcher, han har sett fin ut hela säsongen, inget hot från gula kort längre då. Ja. Men det är ju att spekulera liksom. Ja. Så han behöver inte ta det valet nu. Han kan sikta in sig på några spelare i samma priskategori och analysera när det närmar sig att byta in dem.
Absolut. Det var de frågorna jag tänkte dra från Facebook. Stefan, jag vet att du slängde ut lite på Twitter också. Har vi fått någon fråga där som du tycker vi inte har avhandlat i Facebook-frågorna?
Ja, men det kan jag ta. En från Fredrik Wig här. Han tycker Vardy verkar iskall i Leicester. Är det Maddison som man ska gå för, undrar han.
Om jag svarar på den då, så jag håller inte alls med om att Vardy verkar iskall. Tycker som sagt han har lite oflyt med poängskörden här i Game Week 19. Och hade jag suttit med Vardy hade jag lugnt suttit kvar med honom. Även om det såklart är många som kikar mot att istället plocka in Kane. Och det behöver inte vara fel, men jag tycker att det är ett så här lyxbyte. Men av den anledningen tycker jag inte att det stänger någon dörr för att spela en Maddison och en Vardy. Precis som vi har sett att det har varit riktigt lyckat att spela både Kane och Son. Fredrik, delar du mina tankar kring det eller hur ser du på frågan?
Ja, men spontant att ha både Vardy och Maddison, det är väl inget konstigt egentligen så. Sen är det klart att det blir ju trångt på de offensiva platserna, så att viga två av dem till Leicester känns inte sådär superbra i magen. Då hade jag kanske växlat ut det över flera omgångar. Men att råka liksom hamna så en eller två gameweeks innan du växlar över, det tycker jag nog inte är något konstigt.
Nej.
Nej, sen är det en hel del frågor om Kevin De Bruyne. Du tycker att vi har avhandlat rätt väl med alternativ istället för honom. Det dyker upp en fråga här om det är värt att ta minus 4 för att De Bruyne och Mariana har gjort ett byte. Ställer ni till det?
Jag tycker som sagt det är lösa rykten fortfarande, även om det är hyfsade källor. Så man avvaktar såklart presskonferenser. Alltså om vi ser att De Bruyne kommer missa, som det ryktas nu då, 3 veckor, då tycker jag absolut att det finns skäl att ta en minus 4. Men det måste man ju samtidigt se. Får man in någon spelare som man verkligen, verkligen vill ha då? Eller är det liksom bara för att göra bytet? Får man ihop ett riktigt bra lag ändå och kunna sitta kvar med De Bruyne en vecka liksom? Så är det också, det är inte puckat tycker jag. Men i de flesta fall skulle jag säga att om vi får ett klart besked, då kan jag tycka att minus 4 kan absolut fylla ett syfte.
Yes, så Torbjörn Olsson, han är inne på triple city-försvar och det tycker vi inte är dumt, även om man kanske hellre går på 2. Och så sista frågan är från Fabian Tobiasson som undrar om vi tycker att man ska ha 2 spelande målvakter och rotera utifrån match eller bara köra på en set and forget.
Vad säger du, Fredrik?
Ah, för mig är det set and forget. Jag siktar på att så snart jag kan växla ut Fabianski och behålla Martinez. Satt ju med dubbla där inför benchboosten. Och jag tycker att det blir för mycket pengar som blir låsta. Och visst, i en sån här covid-säsong så kan man ju tycka att det finns ett case för att liksom gå på 2 billigare och så. Men för min del blir det Martinez och jag känner mig rätt trygg med det.
Ja, jag håller med till stor del, kan vi tillägga det. Jag tycker att det är extremt svårt att veta vem av ens målvakter som kommer ta mest poäng. Även om man kan ha en lättare match, man kan ha en svårare. Det handlar ju om hur mycket skott man får emot sig. Även om man har en lätt match är det svårt att förutse nollor. Jag gillar att ha en keeper. Det som kan vara, det är ju att om man har benchboost kvar, att man ändå bör ha 2 spelande målvakter då, gärna med dubbelvecka, men antingen om man inte har det nu så kan man ju göra ett sånt byte längre fram då, den troliga benchboost-veckan för de som inte har dragit det är ju 26an ändå, så att det finns ju ett tag kvar att ta in någon spelare för det, så att ja, det är väl mitt svar.
Yes, så det var frågorna från som vi hade fått från Twitter.
Då ser jag fram emot nästa podd som vi ska spela in, då vi ska höra Fredrik dumpa Bobby Reed från anfallsrekarna. Vi ska summera en Gündogan som har tagit 20 pinnar och som flera personer har följt min rek på kapten och lite sådana saker. Och förhoppningsvis har vi fortfarande United i serieledning. Jag önskar alla stort lycka till inför Game Week 20 och avslutningen här på Game Week 19. Så hörs vi framöver. Hej då!
Ha det bra, hej då!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.